Har du hört att det har kommit en ny bok om palt?
Ja.
Ja. Har
det
du läst den?
Känner jag till. Nej, jag har inte läst den, men jag har läst om den.
Ja. Och jag har inte heller läst den, fastän det är en gammal kompis till mig, Carl Fredrik Mattsson, som jag faktiskt har spelat i band med.
Oj.
Han var ju sångare i countryrockbandet Pony, som jag spelade trummor i.
Jaha.
Mellan kanske, kan det ha varit 96, nej 95 till 90, 94 till 96 kanske, något sånt där.
Det var helt nytt för mig.
Ja.
Ja,
Finns inte på Spotify. Väldigt exklusivt. Men vi gjorde en skiva på EMI. Men hur som helst, så Carl Fredrik, han har sen utmärkt sig som, han var ju den som gjorde det här horkarsmyntet. Och nu har han då skrivit en bok om palt. Men det var en sak jag reagerade på, för jag lyssnade på det här programmet Meny med Thomas Tengby, och då var Carl Fredrik gäst. Och då pratade han om paltgränsen. Och det här kanske vi har haft uppe tidigare.
Ja, vi har ju pratat en del om...
Men
om...
han menade att den gick mellan Örnsköldsvik och Härnösand.
Ja, men det kan nog stämma. Någonstans där i norra delen av Ångermanland.
Ja.
Därför att söder om det gör man ju Kams.
Så är det ju.
Det är så det är. Söder om det äter man Kams. Men sen finns det ju en annan gräns som bland annat Mikael Niemi har skrivit om. Han har ju skrivit en fin dikt om palt som jag inte kan recitera nu. Men han mer hävdar ju då att fläsket ska vara på sidan.
Mm.
Det är bara sörlänningar som har det i. Och det vill säga, det är i pitepalten bakar man ju in fläsket i palten.
Ja, just det.
Men det är ju alltså då enligt norrbottningarna, eller ja, tornedalingarna, sörländsk palt.
Ja,
de har fläsket på sidan. Och om man då läser Mikael Niemis paltrecept så är ju det mycket snarlikt kamsen som man då äter söder om paltgränsen.
Och som inte heller har fläsk i.
Nej, 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 nej. Nej, det har man på sidan.
Ja. Och är det också riven potatis?
Ja.
Ja. Och den är inte kokt och det är inte tillsatt. Men är det tillsatt mjöl eller?
Ja, men alltså det är mjöl.
Det är mjöl,
det är
och
ju
potatis.
I kams och palt.
Ja.
Ja.
Men det är ägg eller?
Nej, mjöl, potatis, vatten och salt.
Ja.
Mm. Men det där, vi försökte ju reda ut det där.
Ja.
Och kom ju fram till att det mer eller mindre så är det en språkskillnad. Som
ja,
en dialektal skillnad snarare än skillnad i själva rätterna. Därför att även kamsen har ju jag konstaterat skiljer sig åt hur man lagar den och vad man äter till den beroende på om man bor vid kusten eller i Jämtland eller Härjedalen och så.
Precis, och så är det ju med palten också, att den görs i olika varianter liksom.
Själv skulle jag ju säga att pitepalten påminner ju mer om kroppkakor i min värld. Det är ju nästan samma sak.
Ja, fast det är det ju inte, för kroppkakor görs ju med kokt potatis med tillsatt mjöl och ägg. Så att den har ju liksom en mycket... Den har ju egentligen kanske mer gemensamt med italiensk gnocchi.
Ja,
eller,
det kanske den har. Ja.
Eller ja, knödel och spätzle. Mm. Och det,
det
finns
är
ju
just
så
här, det, här in, liksom. Det här inbakade. Att man bakar in
fläsket. Ja.
Det gör man ju i kroppkakan.
Ja, jag gillar ju kroppkakan mer, måste jag säga. Jag vet att det får ju mig framstå som ytterst knappse. Fjöd.
Jag vet inte, får du vara med i den här podden?
Jag vet inte, det är härmed diskvalificerad. Hallå Sofia.
Ja men hej.
Hur är läget med dig?
Ja men det är bra.
Ja.
Hur är det med dig?
Jo då, vars. Ja. Gick det bra att köra?
Ja. Ja. Det är tråkigt grått väder här idag.
Ja.
Dimma och sådär.
Ja.
Men...
Vi hade snö och så försvann den och så blev det grått.
Ja.
Nu är det typiskt november liksom, kan man säga.
Ja, det kan kan vara vitt och fint i november också.
Jo,
men
det kan man nog inte räkna med, kanske.
Ja. Men du, vi fastnar inte här och pratar väder.
Nej, okej. Okay. Mm. vi har många ämnen.
Ja, det är länge sedan. Det har varit väldigt glest här på slutet. Så vi ska försöka hämta igen det.
Ja, det lär vi göra. Och ska vi börja längst ut då?
Kiruna.
Ja, precis. Och vi ska inte bara prata politik som vi gjorde sist i valspecialen. Utan
men vi börjar ändå med lite politik.
För det händer ju faktiskt väldigt intressanta saker i Kiruna.
Man skulle väl kunna säga så här också. När vi gjorde vårt tidigare avsnitt om valet så var det ju ändå så pass tidigt efter valet.
Precis,
så
att man visste ingenting.
Ingenting var klart. Alltså, vi har fortfarande ingen regering, men det var ju alltså... Det var ju inga kommunstyren heller. Nej. Nästan som var klara. Men nu börjar det...
Precis, och Kiruna får ju ett nytt, eller har fått då, ett nytt kommunalråd. Som är en gammal bekanting. Jag vet inte om jag har pratat om honom i podden. Men jag har ju haft med honom... Du kommer ihåg den här dokumentären jag gjorde, Järnburen. Och som, ju, som man också kunde lyssna på i den här poddkanalen förra vintern. Där var ju han med... Han heter Gunnar Selberg och han är då ledare för Centern i Kiruna. Och som skiljer sig så pass mycket från Centerpartiet Riks så att de ju generellt kallas för Kiruna Centern. Och skiljer sig dessutom så pass mycket så att Centerpartiet nationellt aldrig gör egentligen ett stort väsen av att liksom Kiruna är den ort där Centern är som störst i hela landet. Alltså jag tror att de fick runt 35% i både förra och
galet,
i både
faktiskt.
Förra valet och det här valet. Men det som har hänt nu är att Gunnar Selberg då har lyckats samla en tillräckligt stor majoritet kring sig för att kunna ta makten från Socialdemokraterna i Kiruna, vilket ju är en ganska stor grej, även om det har ju inte varit socialdemokratiskt alltid i Kiruna. Men det undantag som har funnits, det är ju vad jag vet faktiskt bara Lars Törnmans Kiruna-partiet som ju styrde kommunen.
Ja, och det måste väl ändå ha kunna sägas ha varit väldigt rött. Ja. Alltså Kiruna är av tradition väldigt rött.
Och Törnman var ju en avhoppad sosse, vilket ju inte Selberg är. Selberg är ju en annan karaktär liksom.
Men vad är det i hans... hos honom då som lockar Kiruna-borna?
Alltså han är ju på något sätt den lokala populisten, verkligen. Han är turistentreprenör. Jag tror faktiskt också att han är en gammal beteendevetare. Alltså mitt intryck, jag har ju träffat Gunnar flera gånger. Han är en ganska vild person. Han är en ganska yvig människa. Jag gillar honom väldigt mycket. Han är väldigt rolig att prata med och han är väldigt smart. Men han är också en person som folk verkligen har olika åsikter om. Det är liksom hata eller älska Selberg. Liksom. Men han agerar ju också som en modern populist i det att han har ju till exempel skaffat sig en egen kanal där han talar med folket. Och det är att han har liksom köpt, jag tror att det är baksidan på det lokala annonsbladet i Kiruna varje vecka. Och där har han liksom en egen text. Där
en
han,
spalt eller brev till folket.
Ja,
eller
men typ ett brev till folket. Så att han kommunicerar ju den vägen. Och sen så vevar han ju. Och sen så har han ju liksom verkligen liksom positionerat sig mot socialdemokratin i Kiruna.
Men vilka samarbetar han med nu?
Ja, det ska faktiskt, det är nog sjukvårdspartiet och sen är det väl allianspartierna. Eller liksom de övriga borgerliga partierna som inte är särskilt stora. Men det är väl... Ja, jag förmodar att det är alla utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet då, i princip. Och det ska ju bli väldigt spännande att se, för att han har ju också, i och med att han har varit en sån oerhört stark kritiker av liksom politiken i Kiruna och sjukvårdspolitiken och inte minst stadsflytten. Och det är ju i den, liksom, i den rollen som jag har intervjuat honom, både för ett reportage i DN som jag gjorde i våras och för den här Järnburen då. För där har han ju varit en oerhört stark kritiker av liksom hur den här stadsflytten går till. Och nu när han då tillträder som kommunpolitiker så sammanfaller ju det med att LKAB har gått ut och sagt att ja, det verkar typ som att
malmen det håller på att ta slut.
Som att det kanske inte finns så mycket malm som vi har trott att det finns. Mm. Då måste man förklara att malmfyndigheten i Kiruna, den har legat som en skiva, har man beskrivit det som liksom går under den tidigare sjön Lossavaara som inte finns längre, och sen liksom skjuter in under nuvarande Kiruna stad. Och det är ju därför då som man måste, för att kunna liksom få ut den där malmkroppen, så måste man flytta staden. Och nu verkar det ju som att under den nuvarande huvudnivån så har man ju då trott att den här malmkroppen fortsätter i, liksom, med den här högkvalitativa malmen långt under stan. Och nu visar då nya prover att så kanske inte är fallet, utan den här malmkroppen kanske tar slut, eller kvaliteten på malmen blir avsevärt sämre, vilket gör att brytningen blir dyrare och dyrare och det kanske inte lönar sig.
De har till och med sagt ett årtal. Ja. Som är 2035.
Ja, och det är ganska snart.
Ja, det är väldigt snart faktiskt. Men, det är väl frågan är väl om ens Kiruna-flytten skulle vara klar vid den tiden.
Nej, precis, nej, inte helt och hållet.
Och det här är ju intressant, därför att vad LKAB också har uttalat i samband med när de gjorde det här, det var ju att man måste liksom strama åt, bli mer kostnadseffektiv när det gäller flytten, som ju det är LKAB som...
Och som ju redan har dragit ut på tiden.
Och kommer du ihåg, det här är ju flera år sedan som vi var i Kiruna och poddade.
Mm.
Och där vi rullade fram en farhåga som var att om det här på något vis går åt helvete så kan det ju bli så att Kiruna blir liksom en delad stad.
Mm.
Att man hinner inte bygga upp det helt nya Kiruna, och det kanske blir delar kvar av det gamla, och så blir det liksom ingenting.
Nej. Och det framstår ju som ett väldigt...
Fult, opraktiskt, väldigt sorgligt på något sätt. Och samtidigt så Kiruna utan gruva är kanske inte så
nej, mycket. Nej, precis. Sen är det väl så att den här fyndigheten är ju inte den enda fyndigheten i området, utan det kan ju bli så då att LKAB, för att liksom fortsätta sin verksamhet, det finns ju andra fyndigheter som man kan börja jobba med och som ligger i närområdet. Men då kommer det också bli strider såklart om dem och om brytningen av dem och liksom hur det inkräktar på renskötsel och det blir markfrågor och sånt där. Så att alltså det är ett oerhört komplicerat läge. Och den här stadsflytten då, den har ju nu, alltså nu har ju, man har ju rivit en del. Man har tömt en del hus som väntar på rivning. Man har också de här fina Erskine-husen vid torget. Har ju LKAB köpt av bostadsrättsinnehavarna som nu bor på rivningskontrakt med väldigt kort uppsägningstid. Så att hela stan är ju på något sätt förberedd för rivning. Man har tömt stadshuset och det nya stadshuset har då öppnat i den nya stadsdelen. Och den stadsdelen är ju på väg att byggas. Och där har det ju också gått jättelångsamt och inte funkat alls som man tänkte. Man hade då förväntat sig att på något sätt att marknaden skulle lösa den här stadsflytten automatiskt genom att olika byggbolag skulle komma dit och bygga varsitt kvarter. Vilket de ju inte har gjort. Utan var det i våras, vintras, så klev ju Kiruna in och tog ansvar då och sa att nej, men nu bygger vi, därför att det var ett sånt dödläge liksom. Och frågan är om de är lika intresserade av att bygga vidare på Kiruna i ett läge där man inte ens vet, alltså för det första så vet man inte ens då om man behöver gå in under stan så långt så att man behöver riva det som man har sagt att man ska riva, om det nu inte finns någon malm där. Och för andra så blir det ju då en fråga om lönsamhet och sådana saker. Och det gör ju då att LKAB blir mycket mindre intresserad av
att betala för det. Man kan ju säga att det är väldigt, väldigt mycket som hänger i luften. Så att det är väldigt stora risker generellt. Men vad ska det här nya kommunalrådet, hur ska han lösa det här nu då? Har han någon bra idé?
Nej, men precis. Det blir ju det som är intressant där på något sätt. Att det är liksom, det är ju lite som att ta den arga fotbollssupporten från läktaren och liksom släppa ut honom på plan. Liksom, han som har suttit i åratal och skrikit domarjävel och liksom så här vän hemgubbar och allt vad sån här supportrar skriker liksom. Och
sen nu är det upp till bevis.
Och nu är det upp till bevis och i kanske det mest röriga läget man kan föreställa sig liksom. Och det är ju, jag menar, det är ju också Kiruna utmärkte sig också på ett annat sätt. Det var vi ju inne på när vi gjorde vår valspecial, men i Kiruna var det 70% som röstade i landstingsvalet, röstade på sjukvårdspartiet i Norrbotten. Så att det finns ju, alltså det sjuder ju verkligen där. Det finns ett otroligt missnöje med liksom med både det ena och det andra liksom, kan man säga. Mm. Och man har ju också tagit bort vårdplatser från Kiruna nu. Och det har ju skapat då en enorm ilska liksom. Det är liksom vad man kan säga är att liksom, nu ska Norrbottens läns landsting då styras av det här sjukvårdspartiet som fick 70%. Och Kiruna stad ska styras då av den här arga liksom, lokala populisten som ska på något sätt göra någonting nytt eller göra någonting annorlunda.
Spännande tider.
Mm. Det finns nog anledning för uppföljning där, tror jag.
Mm. Vi håller koll på Kiruna. Mm.
Ja, precis. Sen, ja, alltså, man ska fortsätta lite söderut från Kiruna. Så är det en annan liten småskandal som har dykt upp. Och det handlar om en forskningsrapport från Umeå universitet, ett samiskt institut där, och som handlar om rasismen mot samer. Har du hängt med i den här?
Jag har inte hängt med helt och hållet, men jag har lite koll på vad det handlar om. Mm. Alltså framför allt så var det väl att jag minns när det liksom basunerades ut att nu har det kommit en ny forskningsrapport här från Umeå universitet, och den visar att 2 av 3 samer har utsatts för rasism.
Ja.
Och det var liksom huvudtesen. Sen så har jag sett att den också har blivit kritiserad, och till och med så har man återkallat rapporten.
Precis, universitetet har dragit tillbaka den för revision, eller den ska väl då liksom göras om. Mm. Och den här att 2/3 har utsatts för rasism, det tror jag, och det ligger till grund också för den här rapporten på något sätt, och det var en webbenkät, och det är väl också en av de saker som man kritiserar, så att man kan inte riktigt utgå ifrån en webbenkät.
Kanske inte så vetenskapligt.
Nej, och det som den här rapporten också då kritiseras för, jag har skummat den. Jag har inte läst den hela. Jag uppfattar, bara av att skumma den, så uppfattar jag själv att den är ganska problematisk. Jag tycker också att liksom begreppsapparaten i den tycker jag är problematisk, att den här rapportförfattaren använder ett begrepp som etnoras till exempel, och att han inte riktigt problematiserar vad det är, och han säger liksom inte riktigt vad det är för egenskaper som den här etnorasen samer bär på, och han problematiserar inte heller det faktum att de här 55 000 personerna i Sverige som är samer också är en väldig massa andra saker vid sidan av att de är samer. De är ju då framförallt också svenskar, och de är kvinnor, och de är män, och de är bögar.
Ja, jag såg
och de,
ju alltså
och de är liksom ingenjörer, och de är liksom vad som helst.
Men i kritiken, det var ju så pass anmärkningsvärt som att den här Hjelm då från Umeå universitet också påstod
en historieprofessor,
att... precis. Säger att i princip så håller ju den här rapporten med Björn Söder när han säger att samer inte är svenskar.
Nej,
och det
precis.
Är ju minst sagt problematiskt. Nu har ju inte jag läst rapporten, men om jag litar på dig och den här professorn då, så.
Ja, men precis, därför det som skymtar fram är ju på något sätt någon slags tanke om att samer som folkgrupp då har en slags nedärvd sans, och att den då inte på något sätt skulle vara förenlig med den nedärvda svenska essensen som ju inte finns liksom. Så varför skulle det finnas en nedärvd samisk essens, och att samer bara av sig själv rent genetiskt bär på någon slags kunskap då. Och det som är allra mest problematiskt är ju då liksom att det blir lite som att slutsatsen i rapporten är att du är ju till exempel då, vad är du, 16-dels
som? Ja, någonting. Eller någonting, jag vet, sånt. Det finns samiskt.
Men, om, ja. Du, men om man skulle liksom följa linjerna i den här rapporten, så blir det som att alla kränkningar som du blir utsatt för i ditt liv
beror på detta.
Beror på att du är 16-dels same. Inte att du är kvinna, inte att du är liberal ledarskribent, inte att du är jobbig. Liksom. eller så. Liksom. Utan det är bara på grund av detta. Liksom. Och så kan man ju inte riktigt räkna. Liksom.
Det är så otroligt problematiskt, känner jag också, med tanke på att det de facto existerar. Ja. Är väldigt grov rasism mot samer.
Ja.
Och generellt när man pratar om rasism och det övergår i att börja använda sådana här begrepp och prata om ja, men etnoras. Jag har aldrig ens hört ordet. Att det blir så kontraproduktivt. Alltså saken i sig är viktig. Det är viktigt att prata om diskriminering. Det är viktigt att prata om rasism. Men när det då kommer en rapport som är oseriös, som det upplevs på det här sättet, så blir det ju också svårt att få gehör för den faktiska problematiken om man försöker ta upp den.
Jo, men det blir ju lite kontraproduktivt, för samtidigt så är det ju faktiskt så att Sverige har fått förnyad, och det var ju inte särskilt länge sedan de fick kritik igen från FNs rasdiskrimineringskommitté mot sitt hanterande av samer, och som ju är kolonialt och som är i grunden också rasistiskt.
Ja. Och då pratar vi ju inte heller om det här bemötandet som samer får på gatan, utan nu pratar vi om hur svenska staten hanterar samefrågan.
Och det där hänger ju ihop, därför att svenska statens problem och det som svenska staten får kritik för, det är ju hur man hanterar markfrågor primärt. Men det ligger ju väldigt mycket liksom rasism och gamla föreställningar inbäddade i den statliga politiken. Och det är ju det som gör det så vidrigt. Liksom.
Ja, och det sanktionerar ju också vardagsrasismen som samerna möter. Där de, framför allt då de samer som lever i norra Sverige, alltså i Sápmi.
Ja, som är aktiva i Sápmi kan man säga. Ja, därför att i och med att staten inte liksom tillmäter den gruppen deras rättmätiga behov, utan att, jag menar, i debatten så framstår det ju som att samer då har ett antal privilegier istället för att det är liksom rättigheter.
Sen är det ju ändå så, de får ju kämpa och slåss verkligen för dessa så kallade då privilegier. Nej, men för de här rättigheterna som de har som urfolk, som att bedriva rennäring.
Ja.
Det pågår ju fortfarande den här Girjas processen.
Den ska upp i högsta
domstolen. Och det är en markstrid. Liksom. Mm. Så att det är ju inte, det är väldigt svårt att påstå att samerna på något vis skulle ha det lätt och ha möjlighet att köra över omgivningen på något sätt.
Nej, men inte på något sätt. Alltså, verkligen,
men det är
inte
så det framställs ofta då.
Och då skulle jag säga så här, det här är också faktiskt en konsekvens. Jag tror att den här rapporten, den, om jag förstår saken rätt, så är den liksom beställd av Kulturdepartementet. Alltså, och den är då bestämd. Den är beställd av Alice Bah Kuhnke, och som ju då i förhållande till, nu är det här en övergångsregering då, men i förhållande till då landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Sven-Erik Bucht har ju hand om näringsfrågor som gäller samer. Och Alice Bah Kuhnke har hand om kulturfrågor som gäller samer. Det vill säga kränkningar och liksom kulturella uttryck och slöjd och musik och identitetsfrågor och sådana saker. Och då är det så att, och hon är ju aktivistisk till sin läggning. Liksom.
Ja, och inte minst när det gäller samerna.
Och det är ju jättebra. Men problemet är ju att det är inte riktigt där. Alltså så här, det finns alltså verkligen ett solklart problem där också. Men det absolut största överhängande problemet är ju statens näringspolitik och hur den slår mot den samiska gruppen, skulle jag säga. Och det är ju det som Sverige också får internationell kritik för. Så det här blir ju lite olyckligt. Och då känner jag också på något sätt att den här aktiviståldran hos henne då, som liksom har gjort att den här rapporten då har beställts och utförts av en annan då samisk aktivist, som när man googlar hans namn, det första man får upp är en bild på en person som står på en utställning som handlar om det queera Sápmi i en tröja med en knuten näve som det står Sápmi Resistance på. Och det känner jag också, det är lite som att man skulle be typ så här Linnea Claesson skriva en inlaga om ska vi säga, trakasserier på nätet och kalla det för en vetenskaplig undersökning. Så att man kanske måste hålla isär de här sakerna lite grann. Och det kanske inte är egentligen en samisk queer-aktivist som ska skriva en vetenskaplig rapport.
Jag måste få fråga dig, för jag tycker ändå att det här är intressant. Det här har ju diskuterats inte bara när det gäller engagemanget för samer, men Alice Bah Kuhnke, ja. Hennes aktivism. Mm. Vad har du för inställning till den? Liksom? Hur känner du inför den?
Ja, men vi har ju pratat. Har vi inte haft upp det tidigare?
Har vi diskuterat hennes aktivism? Så? Vi har väl nämnt att hon engagerar sig, men jag vet inte om vi har problematiserat det i podden.
Jo, men jag tror att vi pratade om det när det gällde, för vi hade ju uppe med den här kåtan som brändes ner av kronofogden.
Ja, då pratade vi.
Och då var ju hon ute och vevade där också, vilket hon fick kritik för, därför att en minister ska ju inte vara aktivist. Men då har jag ett minne av i alla fall att jag försvarade hennes hållning, just därför att de här rollerna är så uppdelade, och att hon blir ju i någon mån väldigt maktlös i de här frågorna.
Men hon är ju det. Och det kan jag också tänka att det kan vara ett problem. Om man nu ser, jag tror ju väldigt många, till exempel unga kvinnor eller liksom engagerade unga storstadsmänniskor som följer Alice i sociala medier och på Instagram och sådär. Och där får man ju väldigt lätt intrycket av att man lägger otroligt mycket energi på just Sápmi och samernas rättigheter och samefrågan. Eftersom Alice är så engagerad i det, kan inte det också få en så här lite motsatt verkan?
Jo, det tror jag.
Att man tänker att ja, men regeringen bryr sig ju, regeringen ser det här, det verkar vara liksom...
Men det blir också som någon slags missriktad välvilja på något sätt ju när det liksom landar i en sån här rapport som görs på det här sättet och sen återkallas, och att det liksom så här, att det blir aktivism genom hela ledet på något sätt istället för konkret politik. Det tror jag.
Och hon har ingen makt att lägga fram några egentliga...
Nej. Och hon kan ju, när då svenska staten får den här kritiken av FN, jag menar, hon kan ju inte agera på det, liksom, som då ansvarig för samefrågor.
Och i och för sig så tror jag...
Det är ju Mikael Damberg som kan göra det.
Men jag tror ändå att, nej, hon kan inte agera på det, men hon kan ju tala på regeringssammanträden. Jo. Det tror jag hon gör. Jag tror att hon kan vara riktigt, riktigt bråkig att ha i regeringen.
Jo.
Så att hon, som jag säger så här, hon låter inte övriga regeringen bara glömma bort det här. Eller liksom inte något till det,
nej,
tror jag faktiskt.
Säkert inte. Vi var med i Aktuellt en gång. Diskuterade Mittmedia faktiskt. Kärt ämne. Men... Och då när vi satt i sminket innan och pratade om ditten och datten, då så sa hon att hon ju egentligen ville bli jordbruksminister. Att det var liksom så här att hon hoppades på att Löfven skulle ordna en regeringsombildning och att hon då skulle liksom bli, att hon skulle få bli jordbruksminister istället för kulturminister.
Oj.
Sa hon i förtroende. Nu kan jag säga det, för nu är den här mandatperioden slut. Och det här var ändå ett tag sedan. Hon blev ju uppenbarligen aldrig det och skulle aldrig ha fått bli heller, givetvis, såklart. Men hon ville bli landsbygdsminister. Hon ville ha Sven-Erik Buchts portfölj, helt enkelt. Mm. Och det har man ju väldigt svårt att se hur det skulle kunna hända i någon regering, egentligen, kanske.
Ja. Men det var intressant.
Ja.
Att hon tänkte så, ja.
Ja. Hörde, ännu längre söderut då?
Ännu längre, i Sundsvall.
Ja, vad händer i Sundsvall?
I Sundsvall har vi ju en jättespeciell industri, Kubal, som jag i hela mitt liv har trott är ett aluminiumsmältverk.
Det har jag också trott.
Ja, och man smälter aluminium där, men tydligen så är det ett aluminiumprimärverk. Jag ska inte försöka mig på att beskriva skillnaderna här.
Men man producerar alltså någonting som man sen gör aluminium av, eller vadå?
Alltså man producerar ju någon slags aluminiumråvara liksom, alltså, som senare används för att tillverka aluminiumprodukter någon annanstans. Sen som sagt, jag tar verkligen, alltså, jag ska inte försöka vara någon aluminiumexpert här, men det är en stor fabrik. Det är den enda i sitt slag i Sverige. den förutom att den är ju, alltså det är en viktig fabrik för Sundsvall, även om den som så många andra industrier effektiviseras så att det krävs mindre och mindre folk, så är det fortfarande drygt 500 anställda på den här fabriken, Kubal. Den har ju också, alltså det har varit väldigt mycket spekulationer kring den här fabriken om huruvida den, det är utsläpp ifrån den som orsakar cancer och sådana där saker. Det är många som har försökt att liksom leda det i bevis och sådär, för att det är många cancerfall i Sundsvall. Det har ingen riktigt lyckats med. Det är också en fabrik, det finns ingen annan industri i Sverige som drar lika mycket el.
Nej.
Den drar 2% av hela Sveriges energiförbrukning går till den här enda
fabriken. Det är faktiskt jävligt mycket.
Mm, det är väldigt mycket.
Mm. Och just det, att elpriset i hela Sverige skulle kunna sjunka om den la ner.
Precis, och det är det som nu har varit ett överhängande hot under våren, sommaren och fortfarande. Därför att, och det är här, det är det här som är det intressanta.
Ja.
Den här fabriken köptes för några år sedan av en rysk oligark.
Mm. Skärmigt.
Ja, mycket. Och eftersom då den här eftersom det är en ryss som äger fabriken och eftersom Trump ägnar sig åt diverse handelssanktioner mot Ryssland så drabbar det även Kubal.
Eller det är ju inte Trump egentligen, det är egentligen, ja, men... det är egentligen kongressen. Om Trump fick bestämma så skulle det inte vara några sanktioner kanske. Men, ja, men hur som helst så blir det konsekvenserna.
Det är som de har hamnat i någon slags kläm mellan liksom, Trump och Putin kan man säga ändå.
Ja,
så här,
ja.
Mellan USA och Ryssland.
Ja.
Och då är det så här dessutom. Att det här är en jätte...
Men går den ekonomiskt dåligt också?
Nej, nej. Det gör den inte.
Nej.
Men den har väl, den säljer väl mycket till USA och sådär. Den har väl mycket...
Mm.
Men den går jättebra. Det är, alltså, det är en lönsam, mycket lönsam industri. Och så är det dessutom så här. Att nu har man ju haft då en... På grund av det här hotet, eller liksom handelstull, ja, vad det nu är... haft väldigt dålig orderingång.
Mm.
Och eftersom man har väldigt dålig orderingång så har man ju också börjat fundera på, eftersom man liksom inte har sett någon lön, man har på något sätt genom olika förhandlingar lyckats skjuta upp någon slags slutgiltigt beslut här.
Mm.
För saken är den också att om fabriken ska stängas ner så tror jag att det tar ungefär 6 veckor. För att det är liksom så avancerade procedurer i den här fabriken. Och om man skulle så att säga pausa för att invänta besked eller förändring eller nya avtal, så skulle det ta ett halvår att starta upp den igen. Mm. Så det här är ingenting man kan göra i en handvändning. Och man har haft något så här slutdatum som har varit typ i slutet på november, så har vi inga fler ordrar, så då måste fabriken stängas ner och då måste vi börja göra det nu. Men sen har det ju här tagits ändå till högsta politiska nivå och man har lyckats skjuta upp det, så än så länge finns det inget nedläggningsbeslut, men det är en pressad situation. Det skulle vara ett hårt slag mot Sundsvall om vi måste stänga ner den här fabriken. Det är ändå 500 arbetstillfällen.
Jag tänker också så här att det är en sån, det är verkligen en sån symbol för Sundsvall på något sätt. När man kommer söderifrån så är det ju, och särskilt nu med den nya E4-sträckan, så är det ju liksom en så här monumental bild. Jag skulle verkligen vilja ta den bilden, men då måste man stanna på motorvägen, då har jag inte vågat. Men det är ju liksom en, man ser den här Sundsvallsskylten liksom vid vägen, precis liksom så här när man passerar gränsen till Sundsvalls stad, och då tonar de här stora skorstenarna upp.
Fem stora skorstenar.
Jag tycker också att det är roligt, för de har en konstnärlig utsmyckning som jag råkar veta då är betald av Statens konstråd, där en konstnär fick i uppdrag att ordna, och då är det två saker. Det är ju dels så är det en belysning som är, de är randiga i olika färger. Som
nej,
skiftar lite,
utan
eller?
Det är som att varje torn har liksom högst upp en färg som tänds då när det blir mörkt.
Ja. Ja. Men sen har konstnären också bestämt att det ska vara stora skyltar där det står aluminium.
Mm.
Vilket jag tycker är ganska så här, jag vet inte, en rolig grej, jag vet inte. Men, ja.
Jag minns när de invigde det där, de där belysningen. Det är inte bara, det är inte bara där, utan nej, det är ju även närmare hamnen.
Ja, just det.
Finns det andra, annan belysning på andra skorstenar?
Men samtidigt kan jag ju tänka liksom att den där typen av industri känns ju så otroligt, jag menar, icke-miljövänlig. Den förbrukar så fruktansvärt mycket energi. Aluminium är inte en särskilt sympatisk metall. Liksom, och att vi då ska liksom krama och värna en sån verksamhet känns ju också så märkligt. Men samtidigt är det ju så förknippat med Sundsvall och den här liksom ikoniska Sundsvalls liksom,
ja,
profilen på
alltså,
något
man kan ju, så här, jag kan ju säga att jag personligen brinner väl inte för den här fabriken som så.
Men det brinner för 500 jobb.
Ja, men och sen är det ju inte bara 500 jobb. För den här, nej, alltså, de har ju i sig underleverantörer. Och de levererar ju också aluminium till andra industrier, ja, i Sverige som behöver råvaran och som i och för sig kanske kan få tag i den på annat håll. Men det handlar ju inte bara om de här 500 anställda. Sen kan jag i och för sig hålla med och tänka att det kanske är otroligt otidsenligt. Jag menar, om kanske inte alls så många år så kommer vi att tycka att det är jättemärkligt att vi hade den här energislukande fula jätten i Sundsvall. Vi kanske kommer att tycka det. Men det är också intressant. Det är det här perspektivet när vi säljer ut stora, viktiga industrier och även när det börjar talas om så här infrastruktur. Ska liksom Kina
och Ryssland
äga hamnar i Sverige? Vad kan det få för konsekvenser?
Ja. Det är rätt.
I senare skeden. Det är ju intressant att fundera på.
Fast den här fabriken har ju den har aldrig varit statlig, tror jag. Min ingång i den här fabriken är att min mammas bästis pappa ägde den när de var barn. Då. Säg någonting om...
Om vad du kommer ifrån.
Sen fick du en hostattack. Mm. Ja, nej, det säger inte särskilt mycket om...
Nej,
hon hade sådana grannar, kanske.
Så vitt jag vet, nej, den har inte varit statlig, den har varit privatägd, men den har varit svenskägd.
Ja, precis. Och precis. Den tillhörde väl Gränges koncernen.
Den var ju, när jag var liten hette det Gränges Aluminium.
Ja,
och det finns ju fortfarande, alltså Gränges finns ju kvar och köper aluminium från Kubal.
Ja. Mm. Precis. Ja, nej men,
det är ändå svårt.
Mm. Apropå det här med elkonsumtion så är det också intressant. Det har ju varit artiklar om det är väl, vad heter det, Amazon. Amazon har ju öppnat en ny serverhall utanför Västerås som ju tydligen då drar lika mycket ström som hela Västerås stad. Och det är tydligen lite problem med leveranserna av så pass mycket ström till en och samma plats i Sverige. Liksom. Att det är ett hårt tryck på nätet. Och sen så ska det ju öppna fler. Det är den här batterifabriken Northvolt som också ska öppna någonstans. Och det är väl snack om att, det har väl varit snack om att Google också ska öppna någon serverhall någonstans. Eller liksom, det är många som vill ha serverhallar. Det är ju på något sätt den nya grejen att ha en serverhall. Det är ju väldigt status. Men de är ju extremt energikrävande. Och det gör ju på något sätt att norrländsk energi blir ännu viktigare. För vi har ju inte kolkraft i Sverige. Södra Sverige har ju ändå liksom begränsade ytor för vindkraft. Åtminstone om man liksom ska lyssna på befolkningen som kanske inte vill ha det överallt. Och vi ska avveckla kärnkraften. Liksom. Så det blir de här älvarna då som ska liksom stå och pumpa fram den här strömmen då till de här serverhallarna. Men å andra sidan, stänger man Kubal så tror jag
att då blir det lite över.
Då frigör man ju ganska mycket kapacitet i liksom systemet, skulle man ju kunna gissa då.
Det är så här att vi älskar er lyssnare. Alltså det är helt fantastiskt att ni överhuvudtaget orkar med oss år efter år.
Ja, faktiskt.
Ja. Ännu roligare är det ju faktiskt att några av er tycker det är värt att sponsra. Och ni som inte redan gör det men gärna vill att vi ska fortsätta podda får ju jättegärna gå in på patreon.com/norrlandspodden. Och där kan man välja själv hur mycket pengar man vill ge. Det dras då en liten summa varje gång vi släpper ett avsnitt, så länge vi inte poddar kostar det ingenting. Vi är ju rätt oregelbundna.
Ja, väldigt.
Mm. Och vi är jätteglada för varenda Patreon vi har.
Mm. patreon.com/norrlandspodden.
Ska vi ge oss in i lite kulturdebatt?
Ja.
Ja. Det publicerades en text i DN Kultur för ett par veckor sedan. Skriven av Greta Thurfjell.
Mm.
Som har blivit, alltså det finns knappt en enda kulturskribent som inte har kommenterat den i en egen text.
Mm.
Huskvinnans återkomst om konservatismens förbjudna lockelse.
Mm.
Och det här är ju en text då som har upprört otroligt många, alltså feminister, kvinnor framförallt.
Mm.
Det är en del som inte har blivit så upprörda också.
Mm.
Och jag vet inte, men jag tänkte att vi kanske inte ska gå så här jätteinn i detalj på hennes snack om att vilja bli mansplainad och sådär. Men
blev du upprörd?
Nej. Jag läste den och tänkte, alltså jag tänkte att det var en lång och spretig text, tänkte jag. Men jag tyckte samtidigt att det var en intressant spaning. För det är ju också det. Det är ju inte heller bara en tyckartext. Hon har intervjuat flera personer. Mm. Det handlar ju om att det är ju en trendspaning som hon gör.
Mm.
Och så sen att hon då på några få platser ger uttryck för en egen liksom, förbjuden lockelse. Det är väl det som har provocerat. Men det finns en sak här som ändå, om vi nu ska ha en norrlandskoppling här, som vi skulle kunna diskutera. Det är ju... Jag citerar här. Jag läser innantill. Vi återkommer flera gånger till vårt gemensamma storstadsperspektiv. Att vi är så rörande överens om att handbollsspelaren och aktivisten Linnea Claesson är ute. Att Instagram-feminismen har spelat ut sin roll. Det är ett uttryck för den medvetna medelklassens leda inför den urvattnade, uttjatade livsstilsfeminismen. Den som samtidigt introducerar en större skara kvinnor för idéer som skulle gynna dem. Det kanske är därför Linnea Claesson är så uppmärksammad nu. För att 35-åriga kvinnor i glesbygden har upptäckt en feminism som vi skrev krönikor om för 5 år sedan. Säger Moa Wallin. Så det är alltså inte Greta som säger detta.
Ja, just det. Och Moa Wallin har en podd som
ja.
Ja, precis.
Som... Delac.
Hela
jag är inte lyssnar inte på
det där är ju, men jag hoppade ju också får jag säga det jag hoppade ju också högt över det där. Jag tyckte det var så fruktansvärt alltså det problematiska med det där är ju att och det är ju problematiskt i hela texten att det finns ingen jävla maktanalys överhuvudtaget i den här texten. Och visst hon problematiserar och den här Moa och liksom Greta också problematiserar ju någon slags storstadsperspektiv och utgångspunkten är givetvis att de är privilegierade. Hur skulle de kunna liksom dölja det faktumet? Liksom? Men det är samtidigt så jävla snobbigt och utan maktperspektiv. Att det liksom är att tro att feminismen befinner sig på en punkt där man kan börja diskutera den som en trend är ju så insnärjt och insnöat och privilegierat och helt utan maktanalys att man bara önskar att hon inte hade skrivit texten, känner jag.
Jag ska bara fortsätta att läsa nästa mening här.
Ja.
Det kanske fortfarande är superprogressivt för många när Stina Wolter springer naken genom en hotellkorridor. Det kanske verkligen hjälper folk och då får det väl vara så då, säger Moa Wallin. Mm. Ja.
Vad känner du då?
Ja, men det
blir
där...
du inte lite upprörd?
Jo, just den, det här nedlåtande, alltså för det är ju otroligt nedlåtande mot alla som inte... Alltså för det är ju också så här, det ligger ju någonting i alltså den här poängen att ja, det finns massor med kvinnor och män, ska jag säga, på landsbygden som kanske inte är lika medvetna som innerstadsmedelklassfeministen då, som i och för sig kanske är alldeles för medveten om varje mått och steg på ett obehagligt sätt.
Men
och det här har ju också visat sig, vi har ju pratat faktiskt inte i podden, men bredvid podden har vi pratat länge om att vi borde ha liksom en MeToo-vinkel, alltså en Norrlandsvinkel på MeToo. Och vi har liksom inte riktigt hittat den, men det kom en undersökning ganska nyligen inför ett års jubileet, eller vad man ska säga, som visar väldigt tydligt att alltså medvetenheten när det gäller jämställdhet är betydligt lägre på landsbygden och i Norrland, inte minst. Så att visst, de har ju rätt i det. Att det finns oupplysta människor på landet som kanske behöver se Stina Wolter naken.
Ja, men fast det är ju det de dissar samtidigt. Och det är ju det de tycker är så otroligt lamt. Och de tycker de vill ju absolut inte,
ja,
de vill ju absolut inte bli förknippade med Stina Wolters nakendans och Linnea
Claesson.
Själv
är de less på det, men de medger ju ändå att det finns ett behov för de andra.
Och då får det väl vara så då.
Ja, och jag säger ju, det tycker jag är otroligt nedlåtande och attityden i artikeln är obehaglig. Men jag tänkte att vi kunde koppla det till att prata om just att ja, medvetenheten är lägre. Hur får man den? Hur ökar vi medvetenheten om jämställdhet?
Ja, för mig var den här artikeln plågsam. Jag ska bara säga det jättekort, för det har jag inte hit egentligen. Men för mig var den plågsam också. Greta Thurfjell är 24 år gammal och får skriva en stor liksom, resonerande kulturartikel med delvis problematiskt innehåll. Liksom. Och det gjorde jag själv i DN när jag var 24 år gammal. Och när jag tänker tillbaka på det nu, liksom, på den 24-åringen och som gavs det mandatet att på något sätt ta den platsen och problematisera samtidsproblem och samtidsfenomen liksom, på, med det utrymmet, trots att man faktiskt inte riktigt, och det här låter ju super illa såklart, och som, men hon vill ju bli mansplainad, hon skriver ju det, så att, då kör jag väl på det. Men att jag mansplainar mig själv också som 24-åring lika mycket. Men man är inte riktigt där känslomässigt och liksom intellektuellt när man är 24 år gammal.
Nej, så, fast nu är du lika nedlåtande mot henne och mot 24-åringar som hon är mot lantisar.
Och mot mig själv också. Alltså därför att jag kan tycka att det är lite dåligt redaktörskap. Jag är helt för att man ska få liksom provtänka och tänka högt och testa saker och sådär. Men jag tänker också kanske att den här texten också hade liksom haft nytta av att någon av alla de kloka seniora feministerna på DNs kulturredaktion som ju faktiskt jobbar där och som liksom har gått igenom liksom både andra och tredje och fjärde vågens feminism och liksom kanske hade kunnat sitta ner med den här 24-åriga tjejen och diskutera det här. Därför den
fast det
typen
tror
av,
jag de har gjort.
Den typen av redaktörskap hade jag velat ha när jag var 24 år och liksom gavs det utrymmet. Att det satte sig ner någon med mig, någon som var senior och liksom sådär.
Men jag tror
vad tänker
att de
du
har
om
gjort
det här?
Det. Jag tror inte att, alltså jag tror verkligen att de har gjort det. Sen har de ju också skrivit, jag menar hon har ju blivit bemött även på DN Kultur av kollegor för den här texten.
Jo.
Och
det hör inte hit egentligen.
Jag förstår.
Det gav mig någon slags kall svett lite grann.
Jag förstår. Liksom
den en sak har ju förändrats jättemycket. När jag vevade på då liksom som 24-åring i DN så fanns ju inte hela liksom
internet.
Det fanns inte internet. Det fanns inte liksom, alltså frågan om trafik och klick var ju det fanns inte ens i framtiden på den tiden. Så att man skulle då kunna sälja lösnummer med den typen av texter, det var ju inte. Så att det fanns ju inte liksom något sånt, det fanns ju inget spekulativt egentligen hos tidningen i att publicera en sån sak. Men det gör det ju nu, så att säga. Nu finns det ju däremot liksom ett drag av spekulation i att man låter en 24-årig skribent, man eller kvinna spelar ingen roll, få publicera lite osmälta tankar, därför att man vet att det driver trafik och det blir ett jävla liv, och så blir det en kulturdebatt, och en kulturdebatt är det bästa som finns liksom. Och det kanske är det. Nu har vi något att prata om här, så då är det väl fine då liksom. Men jag störs av att man liksom, det finns så uppenbara invändningar mot saker i den här texten. Och de invändningarna hade man kunnat sköta redaktionellt, tänker jag. Och det här är en sån
fast
sak.
Fast det är ju där jag faktiskt då vill ställa mig på Greta Thurfjells sida här. Mm. Hon skrev ju sen en uppföljande text som kanske inte gjorde att saker klarna så väldigt mycket, men där hon på något sätt menar att hon har blivit feltolkad, för folk tror att hon ger uttryck för sin egen vilja när det i själva verket är en spaning och ett provtänk och ett sätt att tänka högt och så. Och jag menar nog ändå att alltså problemet här är ju inte hennes text, utan att det har blivit mer eller mindre helt omöjligt att faktiskt provtänka.
Nej, det har det inte. Och den här texten är ett bevis på det. Om vi ska liksom ta den här Norrlandsvinkeln då, så tycker jag på något sätt att det som är djupt problematiskt här, och inte bara när det gäller den här texten, utan kanske det finns nog andra exempel i samtiden också. Det är liksom att vi har kommit till ett läge där livet i Stockholms innerstad skiljer sig så fruktansvärt mycket från livet ute i landet. Att en grupp människor kan sitta i Stockholms innerstad och känna att vi har kommit så långt i vår liksom evolution, så att nu behöver vi inte vara feminister längre. Vi behöver inte vara radikala längre. Vi kan bli konservativa. Vi kan låta oss bli upppassade och beundrade av män. Vi har kommit så långt. Och så ser det ju faktiskt inte ut någon annanstans. Utan då, exakt som du säger, den här undersökningen visar ju snarare då att medvetenheten är lägre. Färre och färre, antalet svenska män som kallar sig själva feminister är hälften så stort nu som i den tidigare undersökningen.
Som 2014. Vi är tillbaka nere på typ 1978 års nivå, ja, eller något sånt där.
Ja, precis. Och att då överhuvudtaget liksom skriva en sån här text utan att det är det som är huvudsaken, kan jag tycka liksom är. Därför det är ju någonstans, är det ju det som är huvudsaken. Att de geografiska, kulturella, sociala, ekonomiska klyftorna i Sverige har vuxit så pass att en 24-årig tjej med fast anställning på DN sitter och skriver en sån här sak, samtidigt som den här undersökningen visar då liksom en annan verklighet.
Men det ändå har lett till, ska vi ju säga, det är ju ändå en lång rad artiklar som verkligen också har sagt emot henne, som har alltså det har skrivits fler artiklar på grund av den här texten på bara någon vecka än vad jag har sett på ett år. När det gäller att grundläggande förklara feminism, jämställdhetskampen, vart vi står eller inte står idag, och där man faktiskt talar om för Greta Thurfjell att ja, du kan skriva det här därför att du har råd, därför att du kan när du vill liksom vända tillbaka till ditt, alltså för du behöver inte välja.
Nej.
Så de här texterna som har skrivits för att bemöta den här, jag kan tycka att det finns en poäng i att den här texten publicerades för att vi fick så väldigt många bra artiklar som svar på den som inte skulle ha skrivits annars, som också beror på, tänker jag, att många av de här som Greta själv då kallar medelåldersfeministerna som har bemött henne, som kanske har på något sätt trott att det här behöver vi inte förklara längre, alltså som också har varit i den här inner Stockholms upplysta tillvaro och trott att det är klart Men tack vare Gretas text så måste de liksom förklara igen.
Ja.
Så även om man kan tycka att Gretas text är dum på många sätt, så har den ju genererat en debatt som faktiskt har hållit ganska hög höjd.
Jo då, fast jag tycker inte att den debatten har handlat om de liksom sociala, kulturella, ekonomiska klyftorna mellan stad och land. Den aspekten tar vi upp nu, och det är, mm, väl vårt jobb att göra det då, liksom. Mm. För det tycker inte jag har kommit fram. Men jag tycker att det citatet som du läste upp, det har ju liksom, det är ingen som har liksom fokuserat på det riktigt. För att och det sjuka är liksom det här viet som den här Moa ger uttryck för. Att vi tycker att Linnea Claesson är töntig. Ja. Och att så här, det är ju helt självklart att vi tycker att hon är töntig.
Ja. Men där, apropå den här undersökningen om hur många som kallar sig feminister,
ja,
så är det ju intressant att bland yngre kvinnor så har andelen ökat. Att, ja, fler och fler yngre kvinnor faktiskt tycker att det är helt självklart. Och där, det kanske Greta borde fundera på. Vad beror det på? Jo, det kanske beror på Linnea Claesson och Instagram-aktivismen.
Och andra influenser, ja.
Precis, och att den har blivit liksom tillgänglig även för unga kvinnor ute på landsbygden.
Det är lite som vaccin, lever i, och det är lite som vaccindebatten på något sätt. Jag känner lite så att Greta Thurfjell är den där antroposofen i hjärna som på något sätt kan kosta på sig att inte vaccinera sina barn därför att alla andra har vaccinerat sig. Det är på något sätt som att Linnea Claesson och de andra kommer in och lyfter av henne det ansvaret att faktiskt då agera som en syster och som en feminist. Och nu, och så var skönt. Nu liksom så här, nu kan ni andra ta hand om det där, och sen så kan jag få liksom bli konservativ och ägna mig åt att bli beundrad och upppassad av män, för det tycker jag verkar ganska nice liksom. Men det är...
Fast nu vill jag ändå bara förtydliga här att hon skriver ju inte uttryckligen att det är det hon vill.
Nej,
utan hon skriver
hon
att det här är
för,
ja, hon provar tanken, och det tycker jag är tydligt redan i den första texten. Sen kan man ju tycka att det är dåligt grepp.
Ja.
Ja, och jag kanske inte håller med dig lika mycket om att det är det. Och jag blir också provocerad av den här nedlåtande tonen mot. Och saken är ju den, jag är ju en av dem. Jag är ju en av de här landsbygdskvinnorna som till och med, alltså jag menar, om man säger så här, det är ju Gretas generation som har gjort mig till feminist. Alltså att uttalat kalla mig för det. Det är ju Gretas generation som har lärt mig liksom feministisk teori.
Hur då?
Helt ärligt, alltså hon är alltså, ska vi vara transparenta här och säga att hon är vän till min dotter.
Ja. Men varför har de lärt dig? Du var väl feminist innan?
Absolut inte.
Var du inte?
Nej.
Men då är ju...
Nej, men jag är en lantis tjej från Junsele liksom. Jag är uppvuxen med att feminism är liksom såna där röstrumpor ska man inte lyssna på. Jag har också haft en sån här
darling fitstim grejen där. Du var inte med på den.
Nej.
Då var du småbarnsmamma.
Ja, plus att jag hade någon sån här liberal inställning och var liksom invaggad i, har vi aldrig pratat om det här?
Nej
men för jag trodde, alltså jag har ju velat ha jämställdhet och sådär, men liksom ordet feminism tyckte jag var upp, liksom, som en lantis jag är, lite provocerande, och då skulle man vara vänster och då skulle man vara, ja. Och jag hade så här liberal syn, alltså, så att jag naivt nog trodde att vadå, det är väl upp till individen.
Mm.
Det är väl ingen, alltså jag ska väl ta mig fram lika bra. Det var inte så här så att jag inte hade de grundläggande liksom feministiska värderingarna, men jag kallade dem för helt andra saker, och jag hade ju ingen som helst maktanalys. Alltså jag hade ju ingen så här, patriarkatet, vad är det? Det är väl borta för länge. Alltså förstår du? Ja, sen ska jag inte säga att det bara är Greta och hennes generation som har lärt mig det. Jag har väl lärt mig genom livet också, så har ökat medvetenheten. Och jag tror att vi är väldigt... Och jag ska också säga så här att ja, även om jag står otroligt långt ifrån den här liksom kroppsaktivismen då, som Stina Wolter står för, så kan jag säga att för mig betyder den jättemycket. Alltså för att, ja, därför att jag är en kvinna som alla andra med en miljon komplex. Mm. Och jag tycker det är jättehärligt att se att det finns kvinnor som vågar visa sig och prata om det här. Även om jag aldrig skulle göra det själv. Liksom. Mm. Och jag ser vitsen med det. Och nej, jag har ingenting i det här liksom, i ryggmärgen eller i grunden eller någonting. Du vet, min dotter har så här köpt... jag läste Under det rosa täcket första gången för kanske 5 år sedan.
Ja, okej. Okay. Nej, vi har inte pratat om det här. Jag har bara utgått ifrån att du var old school.
Nej.
Nina Björk-feminist. Nej, inte Nina Björk-feminist.
Nej, dessutom kanske, men, så hade jag liksom... ju... Jag tror också att det bygger mycket på det här. Du pratar om Fittstim och Linda Skugge och sådär. Ja, jag satt i Sundsvall. Hon och så här Jonna Berg och Belinda.
Jo, jo,
och
det
så här,
var ju väldigt...
Ja, och de var så här Stockholm, innerstad.
Jo,
jag kände ju då som lantis att de såg ner på mig. Jag hade också kanske någon sån här liten avundsjuka i mig. För att jag också hade samma så här karriär. Eller jag ville också skriva. Mm. Och varför får Linda Skugge komma in på Expressen? Hon är så dålig på att skriva. Du vet sånt där. Så att nej, det fanns ingenting i mig som... Alltså jag tyckte ganska genuint illa om Linda Skugge, inte som person, men alltså hennes texter och sådär, ända fram tills jag faktiskt lärde känna henne privat, många, många år senare. Mm. Nu tycker jag att hon är en otroligt begåvad skribent, vill jag bara säga här. Men ja, nej, så det är min historia. Och därför tar jag åt mig personligt av det här Greta säger.
Ja.
Såklart. Men det ger mig också rätt, tycker jag, att också försvara henne.
Ja, visst, absolut. Man kan ju också se det som en del av en större rörelse. Liksom. Jag menar, vi har ju också den här liksom, Jordan B. Peterson-karaktären nu som liksom också står för liksom någon slags halvbiologistisk konservatism och skärp dig och bädda sängen och skaffa ett jobb och en god självkänsla. Och,
men så är det att vi har en konservativ män, våg. Ja.
Och män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. Och att då liksom så här, ja, det är väl en intressant... Men man måste liksom, jag tycker bara så här, man måste förstå graden av privilegier man har då liksom skaffat sig i livet när man kan lajva konservativ liksom. När man är en person som bor i Stockholms innerstad och har en fast anställning på DN och kan liksom så här flörta lite med konservatismen och tror att det är ofarligt, och för henne är det någorlunda ofarligt, men liksom, men för andra så är det här en livlina, för andra är konservatismen, den här nykonservatismen, liksom en halmstråt på något sätt, eller det som ska återupprätta deras förlorade värdighet eller så, och det är så långt dit, och det är därför det är lite farligt liksom.
Ja.
Jag tycker det är inte ofarligt, det är ingen ofarlig kulturdebatt, det är ingen ofarlig flört, det är liksom en, det är tvärtom liksom, och just hur den liksom lirar med övriga strömningar, att det liksom är... Ja, men det här som vi har haft också så här, en glidning de senaste åren där liksom fler och fler personer i offentligheten så här, började flörta med tanken på att man kanske skulle vara lite rasist, kanske lite roligt och så helt hipsvips så har man liksom klivit över gränsen då, som ett antal personer har gjort liksom, att det, man förskjuter den här, och det här kanske är en sån text som man liksom om några år också kommer kunna se så här, att ja, men där försköts gränsen på något sätt.
Jo, och sen är det väl också så, alltså det politiska landskapet går ju någonstans i vågor, så är det ju, och den här konservativa trenden eller vågen nu visar sig på många andra sätt. Jag tänker just när det gäller den här kroppsaktivismen så har det slagit mig den också, den här när jag var tonåring på 80-talet, då var varenda kvinna, alltså från tonåringar till 80-åriga kvinnor på badstranden topless.
Mm. Visst.
Och det var inget konstigt, och det var liksom inte ens något sexuellt, det var verkligen bara så var det. Och jag upplever att på senare år så har vi ju backat otroligt mycket när det gäller sådana saker, alltså rent puritanism liksom, att man ska vara pryd på ett sätt som jag upplever som en tillbakagång och som är liksom en väldigt långsiktig trend ändå. som blir bara värre och värre. Ja.
Vi får återkomma till det här, känner jag.
Ja.
Ja.
Verkligen.
Och avrunda.
Har du något kulturtips?
Ja, men alltså, jag var på en riktig Norrbottens afton på Södra Teatern häromsistens. Matti Alkberg har gjort en, liksom en teaterföreställning, kan man säga, tillsammans med Norrbottens teater, som han turnerar med nu. Som jag varmt kan rekommendera. Den är inte bra hela tiden. Det är Matti. Liksom. Och Matti är antingen helt briljant eller också, jag ska inte säga kass, men ganska jobbig. och gillar också liksom när det är avigt och låter illa och sådär. Men i stora drag så är liksom själva grejen med den här pjäsen är, det är ju en musikteaterföreställning, kan man säga, men där Matti spelas av en kvinnlig skådespelare som liksom läser hans texter och gör hans repliker och på något sätt är lite utklädd till honom. Och sen är ju Matti med och sjunger sina låtar, men Matti har liksom nästan inga repliker, utan texterna framförs av hans liksom då kvinnliga alter ego på scenen. Och det funkar oväntat bra faktiskt. Det är roligt gjort. Det är bra gjort.
Och en upplevelse.
Ja, och den kan rekommenderas som ett kulturtips. Man kan gå in på nätet och kolla. Det är ju en turné som pågår liksom. Hade du då?
Jag tänkte tipsa då om Lars Bygdén.
Sundsvallssonen.
Sundsvallssonen Lars Bygdén har släppt ett album som heter The Dark Companion. Och han ska också spela på Södra Teatern. I slutet på november ska han framföra hela albumet. Uruppförandet skedde i Sundsvall. Och han är väldigt trogen hemstad. Det är länge sedan han bodde i Sundsvall. Men han har genom åren haft många av sina liksom premiärspelningar och releasefester och sådana där saker i Sundsvall. Han kom
alltså
till Sundsvall.
Vilka band? Alltså han hade ett band som hette $1,000 Playboys.
Han hade ett band som hette $1,000 Playboys, som var som ett country, svensk countryband.
Ja.
Innan det så, alltså han spelade ju flera band i Sundsvall. Ja, var inte han spelade... Magic Broom hade han ett band som hette med Petter och Matti Kallioinen och Mattias Boström.
Ja, just det.
Så.
Och men, det var lite sådär psykedelia typ.
Ja,
eller
precis.
Hur?
Ja. Sen så spelar han har väl varit med lite på ett hörn så där, Shades of Orange också, som så spelade 60-tals typ, psykedelika.
Spelade tamburin med Shades of Orange kanske.
Ja, men jag tror att han även på
Mm.
Men sen så har han ju länge nu sen efter $1,000 Playboy varit soloartist. Han har gett ut 4 eller 5 album, soloalbum. Och den här nya skivan då, den är ju väldigt speciell. Oavsett om man har gillat eller inte gillat honom förut, så kanske man ändrar sig när man hör den här. Det är ju alltså en någon slags bearbetning av sorgen från hans fru som dog för ett år sedan. Men han, alltså den här skivan började han spela in när hon levde, så att den har ju, alltså själva arbetsprocessen har varit ett sätt för honom att leva med den här sjukdomen och sorgen. Ja,
just det,
och
för hon var sjuk väldigt länge.
Precis, hon var sjuk väldigt länge och blev sjuk och blev liksom frisk och blev sjuk igen. Och så. Och den är ju på många sätt, den är ganska tung.
Ja, den är väldigt mörk.
Ja, det är väldigt mörk. Det är ingen partyplatta.
Det är en sak som jag tycker, jag har lite svårt för den, jag ska inte sänka den, för jag tycker också, alltså det är otroligt hög nivå, alltså det är väldigt, väldigt kvalitativt. Sen är det inte riktigt min kopp te, jag har liksom problem med harmoniken, jag har problem med röstläget och sådär. Men en sak som jag tycker var helt hisnande vackert, det var ju stråkarrangemangen.
Ja.
Som är gjorda av,
de tänkte jag också på.
Som är gjorda av en folkmusiker. Som också liksom för in ett folkmusikstråk i de här väldigt liksom molliga, mörka låtarna, som jag tycker var jätteläckert.
Jag gillar också verkligen stråkarrangemangen. Jag fick lite så här gåshud. Jag var ute på promenad en sån här jättevacker strålande höstdag och lyssnade på det albumet första gången jag lyssnade igenom det. Och då just stråkarna blev så tydliga också där. Men sen är det också, han har dragit in lite elektroniska stråk. Jag ska väl säga så här, Lars Bygdén har inte riktigt varit min typ av musik så där, varken alltså country grejen så där, och därför så gillar jag det här lite mer för här kommer in lite annat, nya grepp som man inte har hört honom ta. Sen är den ju svart och dyster och mörk, och jag tänkte ju också på alltså så här, ja, men jag tänkte på Nick Caves senaste album som ju också är en sorgebearbetning efter ett barn, men som jag också tycker är helt fantastisk om man är på det humöret. Jag tycker både den faktiskt och Bygdéns skiva passar bra att lyssna på utomhus. Av någon anledning.
Alltså, och det är ju en rimlig parallell, tycker jag. Liksom, för den låter ju lite så. Den låter, jag tycker också att den låter lite så där. För mig klingar det också någonting så här lite Fields of Nephilim och liksom Sisters of Murder. Alltså, det finns någon så här gammal goth ådra i den, och liksom också så här något Metallica-aktigt så där, liksom över det här episka.
Jag tänker väl framförallt att det är också väldigt trots allt liksom naket. Det är en så uppriktigt liksom vrål. Ja, så det rekommenderar jag.
Ja, vi spelar en låt. I'm the one that hurts. I'm asking you to see me. Got ways to make it worse. I'm hoping you can teach me sun inside, show me something that is new, me and you. Leave the past behind, blow the fear out of my mind, that'll do. We'll be right back. The only one that matters can only make it worse. When I try to make it better,